varmt välkomna ska ni vara till ett nytt avsnitt av Entreprenörskapspodden. Jag som pratar heter Nelly Henriksson och är civilingenjörsstudent i molekylär bioteknik här på Uppsala universitet. I detta avsnitt ska vi undersöka vilken roll kreativitet, estetik och samskapande har i teknikbaserat entreprenörskap. Dagens gäst är ingen mindre än Martin Ryen som med en passion för vattenhållbarhet har grundat Ferrum Biotech. Ett innovationsföretag som med Martins patenterade enzymbaserade metod tagit en ny teknik till marknaden och ett nytt sätt att rena vatten från föroreningar. Efter utvecklandet av Symatic som är den teknik där enzymer, immobilisering och sand kombinerats för att bryta ned miljöfarliga organiska substanser så har Martin också tagit fram en metod som kan användas i hushåll. En dosa som heter Peaker som frigör enzymer som också dessa bryter ned miljöfarliga substanser. Idag används Martins innovationer i både reningsverk, industrier och hushåll och han har vunnit flera priser för detta skapandet. Varmt välkommen hit Martin, hur känns det att vara här?
Tack så mycket, det känns jättebra. Det ska bli spännande att prata om innovation, absolut.
Jättekul. Skulle du vilja berätta lite för lyssnarna om ditt arbete och hur Ferrum Biotech grundades?
Absolut. Ja, det börjar bli några år sedan faktiskt. Det är nu snart, det är i alla fall 9 år sedan vi startade bolaget. I grunden var vi faktiskt 3 forskare som ville starta bolaget och var väldigt heta på att göra det. Den ena personen hoppade av innan vi startade bolaget, den andra personen hoppade av faktiskt bara en månad ungefär efter vi startade bolaget. Så att, till slut stod bara jag kvar där. Men jag kände att det var helt rätt och det var verkligen det jag ville göra. Så att jag valde att vi kör på. Och gick all in helt enkelt. Blev lite tungt att köra helt själv. Så jag tog in, försökte hitta någon kompetent person i min närhet. Råkade vara min bror. så han kom med i bolaget också efter ett halvår ungefär. Och sen dess har vi kört det tillsammans. Så ja, nej men... vi hade idéer som vi trodde starkt på och valde att helt enkelt helhjärtat gå in på det fullt ut och sen dess har det väl bara rullat på, eller inte rakt av, det har varit många utmaningar på vägen såklart, men det har varit en rolig resa och idag är vi här.
Mm, vad roligt, spännande resa, det skulle bli kul att höra mer.
Ja.
Jag tycker att vi börjar på poddens första del på en gång här som handlar om kreativitet. Och du kommer ju från en bakgrund som civilingenjör i molekylär bioteknik. Och det tycker jag är lite extra roligt, för jag läser också molekylär bioteknik. Och därför vill jag också fråga hur du relaterar till någonting som jag läste i en artikel av David Cropley. Som heter Promoting Creativity and Innovation in Engineering Education. I den diskuteras hur innovation, ingenjörskap och kreativitet hör ihop. Cropley ifrågasätter om man kan förvänta sig att studenter ser värdet av kreativitet och innovation i sin framtida yrkesbransch. Som ingenjör förväntas man kunna lösa problem när en förändring sker. Förändringen kan till exempel vara klimatkrisen. Och Cropley menar att en brist på sammanlänkande mellan kreativitet, innovation och ingenjörskap kan medföra att vi inte ser någon utveckling i det problemlösandet. Alltså att vi tillämpar gamla lösningar även på nya problem som uppkommer. Och det blir problematiskt för att vi utesluter kreativiteten och hamnar då istället i en rutin. Om ingenjör istället finner nya lösningar på problem så talar vi istället om kreativitet, menar han. Att du har utvecklat en innovativ idé och att du är entreprenör idag tyder på att du tillhör den grupp av studenter som ser den kopplingen. Håller du med om det? Och vilket sätt samspelar innovation, kreativitet och ingenjörskap för dig?
Nej, men kreativitet är väl en av nyckelpunkterna tycker jag när man pratar om innovation. Tyvärr är det väl så att det är väl mycket innovation idag som vi faktiskt hamnar faktiskt lite in i det facket där vi pratar om att anpassa eller applicera existerande lösningar på nya problem. Och det är väl kanske det som är lite utmaningen, att man inte har en stark definition där. det pratas ju en hel del idag om deep tech, och det är väl kanske lite mer åt det hållet, att man tänker att det krävs kanske också, det finns en annan väg för innovation också, där man ser lite mer nyskapande och lite mer arbete som ligger bakom, kanske en annan typ av innovation. Det betyder inte att det inte är innovation, men riktigt nyskapande, banbrytande innovation, där ser jag absolut kreativ som en viktig nyckel i det hela. Och hur man sammankopplar det då, om man tar exemplet då deep tech, självklart är kreativitet då en väldigt, väldigt viktig del, men du ska ju också ha en stark bit av ingenjörskap. Det finns alldeles för många kreativa idéer där ute som troligen aldrig kommer att vara praktiskt genomförbara, utan då behöver ju då den här ingenjörskunskapen komma in också för att liksom förstå, är den här min kreativa sida, passar den ihop med vad som faktiskt kommer fungera i verkligheten också. Och kan man kombinera då både kreativitet, ingenjörskap och någonting som jag också tycker är väldigt viktigt för att det ska bli framgångsrikt, är ju också lite affärsinne i det hela. Har du de tre kombinationerna så har man väldigt goda förutsättningar för att skapa väldigt, väldigt banbrytande och häftiga innovationer.
Vad roligt att höra. Hur tycker du att du har tillgodosett den kreativa aspekten under din resa?
Kreativitet har jag nog alltid haft. Tittar jag tillbaka så faktiskt på gymnasietiden så funderade jag på om jag skulle söka drama istället för natur.
Okay,
ja. Det hade varit en annan typ av livsresa såklart. Så det är någonting som jag alltid haft med mig. Självklart kan man lära sig också kreativitet, men det är ju en personlighetsgrej som är såklart viktig. Men det ska man inte, bara för att man kanske inte är en kreativ person betyder inte att det finns möjligheter, utan man kan ju, det är ju också någonting som man ska hitta, man kan ju partnera upp med någon som är väldigt kreativ till exempel, så att det jag säger inte att det är ett måste, att man måste ha det själv. Men och sen kreativitet, ja, alltså i min eget innovationsarbete och hur jag tittar på nya lösningar, det är väldigt mycket kreativitet. Mm. Väldigt mycket av det handlar om att hitta nya sätt att göra saker och ett nya sätt att tänka på. Det är kanske en av de stora bitarna, skulle jag säga.
Mm. Ja, vad intressant att höra. Det går in lite på en annan sak som Cropley skrev om i sin artikel där. Och han talar om två olika begrepp som heter forward incrementation. Och han menar med det hur ett gammalt problem löses med en ny påkommen lösning. Och talar man istället om redirection menar man att en ny lösning skapar nya möjligheter. Och då uppfattar jag honom som att man kanske inte i detta stadie vet vilket problem ens innovation kommer att lösa. Och då undrar jag, när du utvecklade din första innovation, visste du under utvecklingen vilket problem du skulle lösa? Eller gick du ut i marknaden och försökte ta reda på det när den här innovationen redan var materialiserad?
Jag skulle säga att våran vattenledningslösning Symatic var en väldigt mycket forward incrementation metod. Och kanske Peaker är väl den som är lite mer reverse och redirection som det är så lite. Och så som vi började var faktiskt att vi hade vi tittade på enzymer som kunde bryta ner antibiotika, och det var själva antibiotikafrågan med att det kommer ut mycket antibiotika i miljön som gör att det skapas resistens och så vidare. Och kan man göra någonting då för att lösa det? Och då när vi gick ut och tittade så såg man då på att just reningsverken hade det väldigt högt på sin agenda runt som problematik då, att de släppte ut då inte bara antibiotika utan även många andra läkemedelsrester. Och det var då vi typ, det var då vi började forma liksom vad är det vi behöver lösa och hur ska vi lösa det utifrån våran kunskap om enzymer som bryter ner antibiotika. Och det har vuxit sedan dess då. Sen när vi väl kommit en bra bit på vägen och vi började se att vi kunde lösa saker och ting, så funderar vi på vad mer kan man göra. Vi har tittat på saker man kan göra inom, pratar man speciellt antibiotika, så inom djurhållning så är det ju inte så mycket i Sverige. Sverige har faktiskt förbjudit antibiotikaanvändning ganska mycket i djurhållningen, men Danmark till exempel och Polen har inte samma typ av lagverk, och där används ju jättemycket antibiotika i grisfarmar och så vidare. Och så kan man ju hitta lösningar där, eller om vi sen grävde djupare i själva miljöproblematiken runt läkemedelsrester, så kommer faktiskt ungefär 80% av alla läkemedelsrester från hemmet. Sånt som vi äter läkemedel, hälften tas upp i kroppen och resten kommer ut när vi gör våra naturliga behov på toaletten. Och det är största bidragande faktorn till att läkemedel kommer ut i miljön. Så det var då vi började. Då såg vi att med vår teknik kan vi ju faktiskt anpassa där. Och det var nästan ingen annan som pratade om det på det sättet då. Så att det var ju liksom mer en frågeställning som vi skapade, ett problemställning som vi skapade, och hur ska man lösa den frågan då på hus från konsumentens sida. Så det var ju mer en mix då utav hur hela den innovationen tog form och kom fram.
Ja, vad intressant. Jättespännande. Ska vi se om vi går över på ämnet estetik då. Jag var inne och kikade lite på er hemsida och då stötte jag på ett citat där det står: "We use nature as a toolbox to develop advanced enzymatic solutions for the removal of organic pollutants." Och det fick mig att tänka på något jag läste i en artikel under kursen om estetik i organisationer. Där definieras estetik bland annat som något som kopplat tanken till naturen, och med citatet så upplever jag att det finns en underliggande koppling mellan ert arbete och estetik. Och den här artikeln skrevs av Steven S. Taylor och Hans Hansen 2005. Och i samma artikel diskuteras hur estetik förmedlas i organisation genom att skapa sensoriska upplevelser, såsom samhörighet, att skapa mening, få kompetens och genom förståelse av någonting utveckla en betydelsefullhet. Och du skapar ju det här företaget med din bror som du berättade. Och sen dess har några till anslutit. Och jag undrar om du håller med om de här påståendena om hur samhörighet, kompetensutveckling och meningsfullhet är, hur viktigt det är i företaget?
Nej, det är väldigt viktigt. Alltså man brukar ju... Man pratar mycket om företagskultur och man kan jobba med företagskultur på många olika sätt. Och någonting vi har är ju vissa kärnvärden som vi har i verksamheten. Och ett av våra kärnvärden är we work with purpose. Och vilket vi har två meningar till i våran verksamhet. Det ena är ju att det är väldigt lätt när man jobbar i det vardagliga och det repetitiva att man glömmer liksom varför gör jag det här. Så vi försöker alltid påminna oss själva och våra medarbetare att vi gör ju det här för att vi faktiskt vill göra någonting för miljön och vi skapar en bättre värld och så vidare. Så att vi ska inte glömma den aspekten, att även i det vardagliga är det för ett större syfte. Men ett annat är också, det kommer ju kanske kommer också lite in på det du pratade om, är ju vi vill också att alla aktiviteter du gör ska du också veta varför du gör. Jag tror säkert många känner igen sig i det, att du har ett jobb, chefen säger gör det här, ja visst jag gör det, men du har inte någon aning om riktigt varför du gör det. Och det, vi försöker också uppmuntra alla våra medarbetare att nej, men du ska ha koll på varför du gör det. Vi ska inte sitta och bara göra saker som vi inte riktigt förstår varför vi gör. Utan det är jätteviktigt att ha koll på varför du gör saker. Förstå den aktivitetens roll i den stora uppgiften vi har, och så pratar vi också väldigt mycket om de stora målsättningarna vi har inom verksamheten med alla våra medarbetare, så att alla känner att de är delaktiga att jobba framåt. Och det finns, så det är ju ett sätt som vi jobbar med att försöka få in det här med att ja, men alla ska förstå varför de ska, och förstår de inte varför så måste de lära sig, så det handlar ju också om att utbilda sig och utveckla sin kompetens. Och det här också att ja, men det finns en större vision och en anledning till varför vi gör det här och varför vi måste göra de här även tråkiga arbetsuppgifterna många gånger. Så att, och det funkar väldigt bra, tycker jag. Så.
Jag kan tänka att det motiverar en också om man har den här gemensamma värdebilden till att göra även de saker som känns lite betungande. Ja. Ja, vad spännande. Tror du att ni delar den här estetiska synen på ert arbete i och med att ni diskuterar och pratar om varför ni gör olika uppgifter? Eller tror du att ni har olika estetisk syn på företaget?
Det kommer man nog aldrig ifrån, tror jag. Utan alla människor är olika. Man drivs av olika värdegrunder och motivationer. Och men det viktiga är att alla förstår vad man jobbar emot, så att alla liksom ändå från din egen värdegrund kan skapa liksom motivationen till att gå mot samma mål som alla andra. Och då sen kommer man ju till det också. Tyvärr har vi också haft det några gånger i våran historia. Det är ju ett ibland får man fel folk in i organisationen som inte vill rätta sig liksom efter hur man tänker eller hur vi arbetar med olika kärnvärden och sånt där i verksamheten, och det är ju så, hitta rätt människor att jobba med och hitta folk som kan jobba mot samma vision och målsättningar, och det är jätteviktigt, och även om det är tråkigt att tänka åt det hållet, men då kommer tyvärr rekrytering och sånt in som en viktig del i det. Och har man inte koll på det själv då, vad det är för värden och estetik och sånt som man tycker är viktigt i sitt eget arbete, så kommer det vara svårt att hitta rätt personer att jobba med. Så att det är absolut en viktig fråga. Det är en jätteviktig fråga utifrån ett eget perspektiv om man startar ett bolag eller sånt där, att förstå hur vill du jobba? Vilka värden vill du driva bolaget med? Och hitta personer som ligger någorlunda i närheten i alla fall, så att man kan drivas och dra mot samma målsättningar. Så på så sätt så är estetik jätteviktigt.
Ja, vad intressant sagt. Om man tänker på, om man går mer in i tekniken då och diskuterar estetiken i den, så tänker jag på någonting som Joakim Schummer skriver om i Chemistry and Aesthetics, där han talar om hur det är estetiskt när någonting mycket komplext kan lösas på ett mindre komplext vis. Och bioteknik, som handlar om att hitta lösningar på problem genom biologiskt grundade tekniker, tycker jag infaller rätt väl under det. Alltså att ta användning av det komplexa system som naturen tillhandahåller, snarare än att tillverka dessa system från icke-biologiska material. Och på er hemsida skriver ni: "The need of finding simple and cost-effective solutions to solve complex issues concerning water pollution is evident." Vilket korrelerar ganska bra med det Schummer skriver här. Ett sådant system kan man ju säga är enzymatiska processer, och jag är nyfiken på hur du förhåller dig till det sättet att tänka på när du tar fram en innovation.
Ja. Jag tror att många, en bra innovation skulle jag säga är någonting som går hand i hand med enkelhet och effektivitet. Jag tror det är många som missar att ska du ha en, man kan prata jättemycket om hur man ser på innovation eller uppfinningar och sånt. om vi säger uppfinning kanske lite mer då. Det är ju en sak att hitta någonting som kanske är dubbelt så bra men kanske kommer kosta 10 gånger bättre. Då, det är ju fortfarande en uppfinning, men det är ju någonting som kanske inte kommer någon kommer vara intresserad av att göra. Alltså, för du har inte förbättrat någonting egentligen ur ett kostnadsperspektiv eller från ett effektivitetsperspektiv. Och det är någonting som jag tyvärr ser ganska många bolag, andra startup, har lite den problematiken. Man har inte riktigt tänkt på de aspekterna. Man kanske bara tänkt att det här är ju dubbelt så bra. Ja, men kommer det kosta kunden 10 gånger mer så är kanske de aldrig betalar om någonting dubbelt så mycket, så räknar de ju med att det ska vara dubbelt så bra. Kostar det 10 gånger mer, ja, men då kommer det vara väldigt svårt. Så för oss var det alltid väldigt viktigt liksom att vi måste se till att det vi skapar ska ju bli enklare, effektivare och så vidare. Och väldigt tidigt var väl en stor del i hur vi tänkte runt och uppfinna, eller hur vi skulle utveckla våra produkter då. Och speciellt när det kommer till typ beredningsverksidan, där har vi fokuserat väldigt mycket på att göra ett typ av sandmaterial, för att sandfilter är någonting som redan finns. Så istället för att vi ska tvinga på kunden att göra en helt jätteavancerad typ av lösning, så försökte vi hitta, men kan vi utveckla våran produkt så att vi kan passa in den i någonting som redan finns på marknaden? Och då var det sandfilter som blev det vi såg att det kan vi skapa ett material som har samma typ av fysikaliska egenskaper som sand, ja, men då kan vi ju bara sätta dit ett sandsystem och så sätta i vårat material i det, så behöver vi inte hitta specialkonstruktioner och bla bla bla, utan då kan vi ju använda någonting som redan används i över hela världen. Den där du behöver göra istället är att sätta i vårat sandmaterial, och så det var en stor del utav hur vi valde att utveckla vår teknik, och det har gett väldigt bra respons. Att, så absolut. Att göra det enkelt är oftast kanske det svåraste, men också en av de viktigaste aspekterna och någonting som vi alltid har haft med oss från dag ett faktiskt.
Jag tänker lite på den här andra innovationen då och uppfinningen P-Cure. Och då tänker jag på att estetik ofta, misstag, kopplas till någonting som enbart är vackert när det egentligen handlar om sensoriska upplevelser. Och till exempel kan man tänka sig att P-Cure är estetiskt på grund av dess design, att den är relativt liten och att den är diskret. Och det kan också kopplas till estetiken. Kan du inte berätta lite om hur ni tänkte när ni tog fram den här designen och vilka tankar som ni bollade då?
Ja. Så utifrån problemställningen då som vi identifierade av att det är ju från hemmet som väldigt mycket läkemedel kommer ifrån som hamnar ute i miljön, och hur ska vi hitta en lösning som löser det problemet, och grunden är ju att vi vill ju att enzymerna ska hamna ner i avloppssystemet så att det kan börja bryta ner läkemedelsresterna som finns där. Och det kan man ju egentligen göra på ganska många sätt. Det första konceptet var att ha någon typ ett piller som man slängde i toaletten samtidigt som du gick på toaletten. Vi skulle ha kunnat byggt någon attrapp som sitter på toaletten som frigör enzymer och sånt där. Men där kommer ju också då den här tanken runt enkelhet fram väldigt mycket. Men vi vill ju göra någonting. Ska det vara en sån här grej som du ska slänga i varje gång, ja, men då ska ju folk komma ihåg att slänga i det varje gång. Och hur många sådana ska du ha då ståendes bredvid toaletten? Eller vill du ha en attrapp som bygger? Ja, men ska vi få kunderna att bygga om sin toalett för att den här attrappen ska kunna fungera? Och helt enkelt började tänka, men finns det någonting som alla känner till? Eller de flesta känner nog till i alla fall den här typen av doftgrejer som man hänger på sidan av toaletten. Det blir färg och skum och doftar gott och så vidare. Om vi kan göra en sån så vet vi att det är någonting som folk vet hur det fungerar. Väldigt lätt. Den sitter där. Du behöver göra en gång, sen kan du glömma den i ett par månader och så. Och ändå veta att det gör någonting bra för miljön. Och det var ju egentligen så det började, att vad är den enklaste lösningen? Någonting som folk känner igen, som gemene man lätt kan sätta dit och inte krångligt och så vidare. Och sen var det bara att köra igång och försöka lösa det då. Så att det är lite så tankeprocessen var helt enkelt.
Spännande. Så huvudfokus är att kunden känner att man får vara med i en global förändring hemifrån, alltså i hemmet, att det är det som kunden köper produkten för att känna den samhörigheten.
Ja, självklart. Det var ju sen lägger man ju till mycket andra värden i det hela också, som du är inne på. Jag vet inte, det är inte så jättemånga som köper de här grejerna idag heller egentligen, och det är ju egentligen miljöbomber. Tittar du på baksidan på de här vanliga som finns där, så står det kraftig negativ verkan på vattenlevande organismer, så det är inte roliga saker man spolar ner med de här. Så en viktig del för oss var ju att den skulle vara miljövänlig, så vi tog bort alla toxiska grejer och jobbade mycket på de aspekterna, så att det är en miljövänlig produkt. Sen går man till butiken så ser ju alla ut som att de var designade på, jag vet inte, 80-talet, någonting sånt där. Kanske inne igen då, men det... så vi tänkte att vi kan i alla fall lägga till lite design på det, så att det också är lite estetiskt vackert. För att skapa, kännas att det är en lite premiumprodukt, att man inte bara köper någonting som designades på 80-90-talet och inte har gjort någonting med sedan dess. Och sen är faktiskt, har vi lagt till doft och lite sådana saker också i produkten, så att den ska ju fortfarande uppfylla den typen av funktioner. Så att det ska ju vara en, på så många sätt försöker vi ju att det ska vara tilltalande, både från ett moraliskt perspektiv då, att det gör någonting bra för miljön, men faktiskt uppfyller lite andra funktioner som att ge lite doft och lukta gott, och försöker också se till att allting ser lite premium och fint ut och inte har satts ihop av någon på 90-talet helt enkelt. så estetik har varit en väldigt viktig del i hur vi har tagit fram den produkten på många, många olika sätt.
Roligt att höra. Jag tänker att det känns som att kundsamarbetet är väldigt viktigt för er, och då tycker jag att vi kommer över lite bra här på den sista delen av den här podcasten som handlar om samskapande. Det blir idag allt vanligare att man ser samarbeten mellan företag, kunder och deras produkter. Till exempel företaget Nike använder sig av en modell som heter DART, som handlar om att skapa värde genom dialog, tillgång, risk return och transparensaspekter. Som exempel skapar kunderna en erfarenhet när de använder Nikes produkter tillsammans med ett annat företags produkt och kopplar dessa till samma händelse. Med andra ord så skapar de ett värde genom en upplevelse, så produkten i sig inte blir slutdestinationen för kunden, utan istället genererar erfarenheter som i sin tur ger ett värde. Och det säger Venkat Ramaswamy på Co-Creating Value Through Customer Experience 2008. Jag såg att ni samarbetar med bland annat deep tech-företag, och det berättade du lite kort om innan också. Och är nyfiken på hur den dialogen ser ut och vad ni har för utbyte. Kan deep tech eller kundsamarbeten hjälpa både Fabrin Biotech och kunder för att få bättre upplevelser?
Jag skulle kalla oss själva också deep tech. Så självklart samarbetar vi med lite olika bolag. Men det kommer ju till... jag skulle se det som två olika spår, och det ena är ju via partnerskap och det andra är via kunder. Och när man mitt uppe i en tidig utveckling i alla fall och ska börja titta på, om vi tänker till exempel på Peaker, så nämnde jag ganska, det är ganska många olika estetikaspekter vi har tänkt på och försöka titta på. Men vi är ju experter på bioteknik. Vi är definitivt inte experter på toalettblock. Så tro att man ska kunna lösa alla tekniska aspekter själv är ju en dålig tanke. Utan det är bättre att man hittar då kompetenser från en håll som kan komplettera sin egen expertis då. ofta så, och vi har jobbat mycket med, vi har jobbat med just toalettblocksbolag för att ta fram konceptet. Man märker ju dock att de oftast inte är innovativa i sitt arbete, så att det, mycket får ju drivas på från våran sida. Men det finns ju mycket praktiska aspekter som vi aldrig kommer kunna lära oss på enkelt sätt och som vi får ta in då från de här olika partnerskapen. Så och det är ju någonting som man också ser i många startups, så att man blir väldigt protektionistisk runt sin innovation och sin idé. Och jag skulle säga att det är oftast en stor anledning till att många inte lyckas. Så det är så många aspekter man ska tänka på när man ska ta fram någonting för en marknad. När det gäller inte bara innovationen och tekniska aspekterna. Det handlar om marknadsföring och det handlar om estetik och så vidare. Och för att lösa alla de bitarna så behöver man många gånger ta in hjälp från sidan. Men sen när det kommer till att vad man faktiskt ska göra, där är det ju kunden som absolut vet bäst. Den bästa feedbacken får man från kunden. Samma sak där. Det är också någonting som många missar i startupvärlden, att man har samma typ av protektionism. Man vill inte prata för tidigt om exakt vad det är man gör kanske och så vidare. Och till slut så sitter man och försöker gissa sig till vad är det kunderna faktiskt vill ha, och oftast så är de gissningarna ganska fel, skulle jag säga. Kan man börja komma ut och prata med kunder, och det hör ni säkert också i den utbildningen väldigt mycket, att man ska prata med kunden, och jag kan inte mer än bestyrka det, att kunden är den bästa feedbacken du kan få. Och jätteviktigt att man väldigt tidigt i även innovations- och idéskapandet börjar prata med kunderna.
Hur kom du till den insikten, och vilka var er första kund?
Vi jobbar ju först och främst mot kommunala reningsverk, så vi oftast pratar ju mycket med dem och försöker hitta hur kan man göra saker och ting på ett enkelt sätt. Det är oftast så vi, det var jätteviktigt för oss, just enkelhet. Det är någonting som har genomsyrat allt vi har gjort från dag ett. Så det var oftast det vi gick och pratade med kunderna om. Okej, hur gör vi det här så enkelt som möjligt för er? Och har drivit, vinklat våran utveckling av produkten på väldigt många sätt. Och det är väl det vi har sett den största influensen då. Våra första varianter utav våra reningsverksinstallationer var ju inte med sandmaterial, utan det var någonting helt annat. Så det har vi fått lyssna in liksom, helt enkelt, och lära oss och se att så som vi trodde först, det var, blev inte så bra helt enkelt, utan vi var tvungna att liksom vidareutveckla och hitta nya sätt att lösa det på, så att det blir enklare och smidigare helt enkelt.
Intressant. Farren Biotech är ett av flera inspirerande företag som verkar för att möta just hållbarhetskrisen som vi står inför idag. Jag läste i en artikel som heter Novel Resource Saving Interventions, The Case of Modeling and Storytelling av Vincent Carragher et al. Från 2018, som påpekar hur berättande och praktiskt engagemang kan generera en förändring som vi är ute efter bättre än metoder som syftar till att bara informera och väcka uppmärksamhet. Tydligen är det lättare för civila att undvika att agera om de presenteras med alltför teknisk information, och snarare är mer benägna att göra en förändring om de kan relatera till en historia eller till ett problem som presenteras. Känner du igen dig i det? Blir du mer benägen till att agera när du hör en historia? Och om du tänker tillbaka på ditt intresse för hur vattenhållbarhet startade, är det kopplat till några specifika historier för dig?
ja, om man pratar känslor, det är nog kanske en av de svåraste lärdomarna jag har fått ta till mig som entreprenör. Det är att 9 gånger av 10 så kommer beslut tas baserat på känslor och inte på logik. Jag är väldigt logiskt driven person och gör nog tvärtom, gör 9 av 10 beslut på logiska grunder istället för känslomässiga grunder. Men när man väl där ute, och det spelar ingen roll vilken nivå, vart du pratar, du ska försöka sätta avtal med kunder eller med partners eller sånt där, och de engageras av känslor. Och jag tror man kan säkert, det finns jättemånga exempel på det inom konsumtion, att oftast är det inte den produkten som kanske har bäst teknisk data som kunderna köper, utan det är den som väcker mest känslor helt enkelt. Och det gäller även inom industri, och det gäller även på ett sätt som jag aldrig trodde att det skulle vara. Faktiskt, vi har jobbat mycket med intresseorganisationer som är väldigt akademiskt styrda. Och min förvånad, och det är faktiskt där vi har nästan stött på mest känslor faktiskt. Att det är nästan allting där att styrs av känslor istället för att prata om data och ja, men försöka hitta vetenskapliga beslut på saker och ting, utan det är nästan bara varit styrt av känslomässiga saker. Så det är någonting vi har fått lära oss och har blivit mycket bättre på också genom åren. Och även om man då tänker på sig själv, jag är logiskt driven, säger jag, men självklart så kommer ju intresset för vatten från ett känslomässigt stadium. Så är det ju. Och jag är uppvuxen nära naturen från Värmland så, från början. Så växte upp i skog, mycket fiske och mycket annat sånt. Alltid bott nära vatten och badat mycket. Och sen bara då generellt, även när man har varit ute och res, har det oftast varit i koppling till havet och sånt där. Så att det har alltid funnit en känslomässig intresse för vatten på ett eller annat sätt. Och i kombination med då att man läser och ser dokumentärer och sånt där som pratar om hur illa vi hanterar våra vatten. Och de utmaningar som vi står för inför med, när det gäller vatten, så väcker ju det då såklart känslor av att man vill göra någonting. Och det är ju därifrån det kommer helt enkelt. Och så faller saker lite i händerna på en när man, ja, genom utbildningar och sånt där. Det handlar mer om att det det har liksom bara styrts in mot det området organiskt, inte av att jag själv aktivt från en dag sa nej, nu jävlar ska köra lösa vattenfrågor, utan det är någonting som växte fram helt enkelt.
Det var menat helt enkelt.
Ja, det var väl det kanske. Det var tur att jag inte gick drama på gymnasiet.
Ja, och sen så läste jag också lite i en bok som heter The Craftsman av Sennett från 2008 om att vara driven av kvalitet eller inte. Och tydligen kan en driven person beskrivas som en besatthet om att man kan använda denna energin när man skapar någonting konkret eller när man läser något nytt. Men att som skapare är det viktigt att lära sig hur man använder den här besattheten väl. Jag tänker på det som att man är riktigt ettrig till att skapa någonting. Att man kommer in i någon form av iterativt flow och inte, man ger sig inte förrän man är klar eller man har nått sitt slutmål. Ett exempel skulle väl kunna vara att man jobbar på en produkt tills den överträffar sig själv. Och det handlar om kvalitet. Skulle du beskriva dig som en sån person som är driven av kvalitet?
Nej.
Nej?
Jag drivs av att lösa problem och hitta förbättringar och lösningar på de problem och lösningar som man, även förbättra lösningar som man hittar dem. Och på så sätt så är oftast, så är ett problem av att du vill ju få kunden nöjd. Och för att få kunden nöjd så behöver du få en viss kvalitet. Så det, utifrån det så drivs jag ut av att jag vill ju skapa en kvalitet som gör att kunden blir nöjd. Och sen även då inom det vi jobbar, och så handlar det om att vi vill ju faktiskt också lösa ett miljöproblem. Och ju bättre kvalitet jag kan leverera på det, desto bättre löser vi miljöfrågan. Så mitt driv för kvalitet kommer ju mer från att lösa den typen av aspekter. Den kvalitet som nämns här, det är någonting som jag ofta ser är ett problem för många, att de fastnar i att man måste liksom nå högsta möjliga kvalitet när man vågar och släppa ut och komma ut med det man har skapat. Och det leder tyvärr många gånger till att man blir fast i att aldrig komma ut med produkten eller att de resurser man har tar slut innan man hinner bli färdig med det man vill och så vidare. Så att, det är,
tror du att den tidsaspekten som man har kanske vid just miljöfrågor, att man behöver komma med en lösning på ett problem, kan vara drivande för att faktiskt få ut en produkt på marknaden?
Ja, inte från våran sida. Vi möter dock, ja, det kanske låter konstigt när jag nämner det så, men vi möter väldigt mycket motstånd för att lösa den här miljöfrågan. Vilket är väldigt förvånande för oss när vi, eller utifrån hur vi tänkte oss det hela när vi började. Att, och det här toalettblocket till exempel, det är ju Peaker, det är ju, nej men jag vet inte hur många gånger vi har fått höra, ja men rena, tar inte bort 80-90%, ja men då är det inte relevant och då ska vi inte göra någonting överhuvudtaget. Ja, men, och det är ju helt fel inställning. Vi säger att ja, men vi kan ta bort uppemot hälften utav det som kommer ner via avloppen då med en sån produkt. Och det är ju bättre än att göra inget.
Ja, verkligen.
Så, men det finns så många inom den här miljöfrågan som fastnar i, ja men når vi inte 99% så är det inte relevant att göra något. Nej, och då fastnar man i ett stadie där ingenting görs. Och det har vi sett väldigt mycket tyvärr inom den här miljöfrågan som vi jobbar. Och det är någonting som jag kan bli ganska upprörd över, hur folk tittar på just den frågan. Och självklart vill vi ju komma dit en dag att vi tar bort 99% av miljöproblemet. Men vi måste ju börja någonstans. Och låt oss börja då där vi har kapacitet idag. Och det är det vi försöker att få in i tänket när vi lobbyar mot marknaden. Det är mycket politik i den här marknaden som vi jobbar mot. Så när vi är ute och pratar om där vi jobbar och hur vi tänker och sånt där, att vi måste ju börja någonstans. Sen på vattenledningssidan gör vi ju uppemot den typen av siffror. Då, men det är ju, då är det en annan aspekt av den frågan som vi inte ska gå in på nu. Då, man möter på den typen av tänk på olika sätt, inte bara från innovatörernas sida men från marknadens sida ju många gånger. Och det är ett stort problem tycker jag, för att faktiskt komma framåt.
Mm. Ja, det är ett otroligt arbete ni gör och det är jättespännande att höra om. Jag hoppas att man kan ändra den här inställningen framåt. Nu börjar det bli dags att runda av. Men jag vill passa på att ställa en sista fråga som förhoppningsvis summerar lite vad vi pratat om idag. Och då undrar jag hur viktig roll du tror de ämnen vi gått igenom, alltså kreativitet, estetik och samskapande, är för att lyckas som entreprenör och hur man kan kombinera dem på ett värdefullt sätt.
Ja, jag tycker alla aspekterna är jätteviktiga och jag själv är väl van att kanske använda lite andra typer av definitioner och benämningar på de här aspekterna, men absolut. I just själva idéskapandet så tycker jag att kreativitet är nyckeln för att man verkligen ska skapa banbrytande innovationer. Och har man den kombinationen då med ingenjörskap och så även lite affärsinne som inblandat i det, så finns det jättebra grunder för att skapa just det. När det kommer till estetik, som sagt, vi var inne på det också, men man ska tänka på att det är både intern och extern estetik man ska tänka på. Internt handlar det ju om då att man ska skapa och hitta de värdegrunder och den vision som man själv och alla andra som du jobbar med också ska drivas mot. Och kan man vara tydlig i det och få med alla på banan och samspela runt det, så skapar man ett jättestarkt team för att lyckas. Externt handlar det ju väldigt mycket då om att hitta rätt estetik för den marknad man jobbar för, och hitta att där enkelhet är någonting som jag tycker är väldigt för få har med i sitt tankesätt när de tänker på runt innovationer. Men även alla de här traditionella aspekterna, som att det ska se vackert ut och, eller det ska se bra ut, och det ska vara smidigt, och det ska, och andra aspekter, eller ska låta bra, eller bero på vad man jobbar med och så vidare. Också såklart är väldigt viktigt att försöka få med så mycket av sådana bitar som möjligt. Som sagt, det är oftast känslor som driver en affär, inte nästan alls logik. Och när det kommer till samskapande, och det kopplar ju in i då den externa estetiken, att det är ju utifrån kunden som du faktiskt får den bästa informationen. Och det går inte att understryka hur viktigt det är att försöka blanda in, få in kunderna med i innovationsskapandet, processen, så tidigt som möjligt. Det finns säkert många exempel. Vi blandade in det tidigt, så vi kände att vi drog åt rätt håll hela tiden. Men det finns säkert många exempel på folk som har skapat någonting och lagt ner jättemycket tid och energi, och så kommer de ut på marknaden och så är det helt fel. Alltså, kunderna tycker det var helt fel tänkt. Och det är nästan hjärtskärande när man har lagt ner själ och hjärta i någonting, och så får man en jättekonstig respons i slutet av det, istället för att väldigt tidigt känna att okej, men det här är ju vad vi kanske borde ändra och tänka om och drivas mot. Så att, och det är nästan bara kunderna som kan svara på den frågan.
Ja. Mm. Tack så jättemycket. Och med det så vill jag tacka så jättemycket för att du kom hit idag, Martin. Och jag vill önska dig och teamet på Ferring Biotech lycka till med framtida projekt. Tack till alla som lyssnat, och igen stort tack till dig, Martin Ryan.
Tack så mycket.